Maria, hör du mig? Ja, du kanske hör mig någonstans i någon universum. Du är, vem var du egentligen? Maria, vem var du egentligen? Och hur blev ditt liv efter den här berättelsen? Det är ju inte någon liten sak som hände, kan man säga. Ganska stor, kanske. Jag är nyfiken på dig, Maria. Jag har blivit det. Men det där med bebådelseberättelsen och hur du blev med barn, det där tänker faktiskt inte jag reda ut. Det får andra göra. Det lämnar jag faktiskt, Maria. För idag vill jag berätta om att dina ord då träffar rakt in i vårt nu. Maria, Maria, om du hör mig, vem var du? Om du var med oss här idag, vad skulle du säga då? Maria är ju inte här fysiskt, det fattar ju ni också. Liksom. Det blir ju en fånig illustration egentligen. Så därför tar jag en levande människa istället och frågar. Och jag har pratat med Victoria lite och sagt att jag kommer använda dig idag i predikan, för att vi behöver ha många bilder, vi behöver ha många berättelser, så att jag kommer att trava ner till dig, Victoria, och ställa några frågor till dig. Och min första fråga är ju, vad betyder Maria för dig?
Ja, jag funderar på det där. Det är faktiskt lite både och. Jag tänker att Maria borde betyda mer för mig än vad hon gör, på något vis. Och alltid när jag tänker så om Gud eller det som är tron, att det borde vara på ett sätt som jag inte är, då förstår jag att jag är fel ute. För så kan det ju inte vara.
Eller så kan jag. Det.
Eller så kan det, ja, precis. Men på ett sätt är ju Maria en person i Bibeln som är lätt att närma sig. Lättare för mig än Jesus eller Gud. Maria är en mamma som jag. Ja.
Jag ställer en fråga till då. Och det är det här med att hon blev med barn på något märkligt sätt. Som inte jag har förstått. Är det viktigt? Alltså, för många är det ju väldigt avgörande att vi tror på de här miraklerna. Vi hörde brödundret innan. Att det är sant liksom, att det gick till precis. Hur viktigt är det för dig i din tro? Att det gick till så som det står i berättelsen.
Vad som är sant och vad som är fakta, tycker jag, kan vara olika saker, utan att för den skulle vara någon sorts faktaförnekare. Men det som är sant på djupet är inte alltid det som tas fram på det här viset. Jag säger som du, jag bekymrar mig inte så mycket om det där. För Gud är allting möjligt, hörde vi just. Jag accepterar det. Jag förstår inte det, men jag accepterar det. Jag tror. Jag förstår inte allt, jag tror. Och så här är det väl, att om det hängde på, om jag fick veta bortom allt förnuft att det gick inte till så här, skulle min tro då rasa? Och svaret på det är ju nej, det skulle det inte. För jag baserar inte min tro på det. Hela den här rika traditionen, allt det här som vi får vara med om nu och göra en gång till efter många, många hundra år. Det är jätteviktigt, men det som är ännu viktigare för mig är vad Gud gör i mitt liv idag.
Får jag ställa en fråga till?
Vi provar.
Och Maria var här, liksom var levande nu, ja. I 17 mars 2024. Hur tror du hon skulle vara? Liksom? Vilken typ av människa?
Ja. Jag tänker att hon var ju en vanlig Maria. Vi är väl säkert många Maria här idag. Jag är en som faktiskt heter Maria också. Det är ju så hon beskrivs också. Att hon var något fantastiskt. Något unikt. Alla är unika, som Magdalena sa här om den 21 mars och så vidare. Hon är något unikt, men hon är också en vanlig kvinna. En vanlig mamma. Någon som vågar säga ja till det som Gud hoppas på av henne. Och det tror jag, det ser vi överallt.
Tack så mycket, Victoria. Nästa gång kanske det är någon annan jag går och frågar. För att vi måste höra många bilder, tror jag. För speciellt i de här lite mytiska berättelserna om någonting som vi tror att vi känner igen. Fast egentligen så kanske ni sitter med lika många bilder av Maria som ni är i den här salen. Så tänk om man kunde se de Maria-bilderna nu och så lägga ihop dem. Men det gör vi inte. Men det blir en annan gång. Tack så mycket. Jag går tillbaka upp dit. En gång har jag fått vara Maria. Kanske obegripligt för er. Men det fick jag faktiskt vara. Ni vet, det är ju väldigt många som gör bibliodrama. Vi gör julspel här. Och då har man Maria där. Det har jag aldrig fått vara. Och sen så har vi också ibland i vissa kyrkor har man påskspel. Är det någon som har varit med i påskspel? Påskvandring? Ja, där är någon. Just det. Det är rätt så populärt, speciellt att ta med i skolor och så. Och där brukar Maria förekomma lite grann, men där har jag inte heller fått vara med någon gång. Men det hände en gång för sådär 15 år sedan i Lundsbrunns vackra kyrka. Jag var där tillfälligt och det var på Marie bebådelsedagen. Och predikanten den dagen var ju också den som kom till mig och sa: Anna, du ska vara med i ett litet bibliodrama. Och lydig är man, så jag sa: visst, det ska jag vara. Du ska vara Maria. Då började det hopa sig en massa tankar i mitt huvud. Nej, där går nog gränsen. Men han var väldigt övertygande. Och den som då skulle vara ärkeängeln och så att säga bebåda var då den före missionsarbetaren Bertil Åhman. Och det kanske är någon som känner igen Bertil Åhman, en väldigt lång man, väldigt rar, sympatisk. Och han sa bara till mig så här: sitt bara lite ödmjukt på knä, så kommer jag fram och så säger jag det där att du ska föda en son, ni vet. Och då bara du säger, titta upp och så säger du: men hur ska det gå? Du vet så. Ja då, sa jag, det ska nog gå bra. Jag gjorde det inte. Nej. Utan jag började under natten att tänka så här: men jag kanske inte tror att Maria var så undergiven. Hon kanske inte satt på knä. Så jag frågade Bertil Åhman strax före gudstjänsten: är det okej om jag gör en egen tolkning? Ja, sa han. Han är en väldigt snäll man. Och jag satt på knä, det gjorde jag, eller någon sorts huk i alla fall. Och Bertil Åhman kom fram och sa till mig de här orden. Att jag skulle bli havande och föda en son. Och då tittade jag upp och hade liksom inte bestämt mig riktigt. Men jag tror att jag hade ungefär samma röstläge som du hade när du sa det. Men lite skarpare. Och hur tror du att det skulle gå till då? Sa jag. Bertil Åhman kom av sig. Men det är min enda framträdande som Maria, kan jag säga. Och varför berättar jag det? Jo, därför att vi vet inte någonting om hur hon var i den stunden. Vi säger att hon var modig. Det sjöng jag till och med. Men vi vet inte, på insidan kanske hon var skräckslagen. När vi läser texter så väljer vi vilken personlighet som vi ska lägga på bibliska personer. Men egentligen har vi ingen aning. Den som på utsidan ser mest oberörd ut kanske är den som kämpar mest för att övervinna sin rädsla. Och så är det väl också med oss. Vi håller oss krampaktigt i predikstolen för att inte gunga till. Vi biter ihop, fast inombords så kanske vi skälver av rädslan och sorgen. Du kanske känner igen dig själv. För vi visar våra rätta ansikten här i kyrkan. I Anska kyrkans församling. Kan vi visa våra rätta ansikten? Eller biter vi ihop inför varandra? Och den stora utmaningen att vi ska föda någonting av Gud. Vi ska ge liv åt evangeliet. Maria skulle ge liv åt Gud. Det var hennes uppdrag. Och det är också fortfarande vårt uppdrag, vänner. Det har inte förändrats ett dugg. Och i berättelsen efter den text som Victoria läste nu precis, alltså den ingångstexten, så möter vi ju en helt annan bild av Maria när hon samtalar med Elisabet. Plötsligt hör vi en röst som skriker ut varnande ord. Maria-bilden förändras plötsligt från en ung, lydig flicka till en knivskarp profet med ett farligt, utmanande budskap. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Han upphöjer de ringa och hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika, de skickar han tomhänta bort. Inte lika ödmjukt kanske. Den kristna kyrkans uppdrag är att följa Jesus. Jesus har aldrig bett att vi ska lovprisa honom, att vi ska hylla honom. Han har bara bett att vi ska följa honom. Maria pekar på vägen. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han upphöjer de ringa. Han störtar härskarna från sina troner och mättar de hungriga. Det är ett budskap till oss. Marias budskap visar på ett paradigm som världen och vårt land, inte minst, dessvärre nu har valt bort. Genom historien har bilden av Maria begränsats till att bli ett porträtt av en kvinna som håller ett nyfött barn i famnen. Om du blundar eller bara tänker den första bilden du får av jungfru Maria, som hon kallas, vad är det? Jag gissar att många ser en ikon framför sig. En ikon där vi har målat fast Maria i en bild, stilla sittande med ett barn i famnen. Hennes uppdrag var så mycket större än att sitta stilla och mata Jesus. Det finns inga tecken på ilska, sorg eller aktivitet i Maria-bilderna. Kanske det är dags att göra sådana Maria-bilder. Jag tycker ibland att det finns en likhet mellan Maria-bilderna i historien och Mona Lisa. Det finns något leende, stoiskt, återhållsamt i de båda kvinnorna. Och mystiken som omger dem är någonting som kyrkan gärna bevarar. Varför det? Är det för farligt att låta henne få liv? Att lyssna på hennes ord? Vill vi att hon ska vara en ödmjuk tjänarinna som håller sig på sin plats och matar sitt barn? Nej, Maria får inte begränsas till att vara en ikonbild och en del av konsthistorien. Bilderna passiviserar den Maria som jag åtminstone möter i bibeltexterna. Var landade då hennes profetiska ord om den Jesus hon skulle föda? Ja, det undrar jag mig. När slutade vi människor att tro på rättvisa, jämlikhet och allas lika värde? Varför röstar nationer fortfarande fram presidenter som är mest maktgalna och som inte tvekar en sekund att gå över lik för att behålla makten? Vad hände med Marias profetia? Maria, Maria, dina landssystrar föder inte i stall idag. De föder sina barn i flyktingläger utan tillgång till mat, vatten eller vård. Och de har inte några änglaskydd mot väpnade attacker. Maria, fler än 12 000 barn har dött under de senaste månaderna i ditt land, Palestina. Vi undrar, när ska de onda härskarna störtas från sina troner? Det kan inte bli mörkare. Det måste vända. Är vårens första tecken också tecken på liv? Jag tror bara att det är vi som bestämmer det. Och Maria påminner oss om ändå om att det finns ett litet hopp. Fortfarande finns det möjlighet att ge liv åt det goda. Hon säger ju så här: ingenting är omöjligt för Gud. Det är kanske det hoppet som vi får bäras av. Men det fråntar oss inte ansvaret att föda någonting av Gud. Kyrkan och församlingen, Jesus och Maria, är båda vapenlösa. Men vi är utrustade med den kärleken som ska rädda hela världen. Maria var en ung kvinna. Hon hade ingen social status, vad vi kan förstå. Men hon födde någonting från Gud. Det är evangelium till oss idag, den 17 mars 2024. Oavsett hur din livssituation är, oavsett din sociala status eller din hälsotillstånd, oavsett om du har brist på krafter fysiskt eller om du inte har så mycket mod, så kan du ge liv åt någonting som kommer från Gud. Låt oss be. Gud, vi behöver all mod, allt hopp och all tillit. Världen är utsatt, Gud. Och vi ser hur det hårdnar. Gud, ge oss mod, precis som du gav Maria mod, att föda någonting som är gudomligt, något gott. Ett nytt rike på jorden. Det kan börja med en liten röst, Gud, som säger emot. Ge den rösten luft, vingar. Amen.